Tant qu'il y a un sauce. Det var veldig fint å høre fra Notodden, og det var veldig fint det skriftet som han Tor Ivar leste her om de 50 hempene. Og det kommer mer hemper i løpet av møtet. Men det fortsetter å bli 50. Det gjør det. 50, det er jo sannhetens herlige tal. Takk og lov. Og det var også 50 dager etter Jesus fullbrakte verket på Golgata at ånden falt på pinsedag. Det som er kalt sannhetens ånd, halleluja. Han som, den som frigjør ifra løgn og fusk og elendighet og setter mennesker i full og herlig frihet. Halleluja. Ja, vi skal lese et vers ifra Gamle Testamentet. Det andre Mosebok, tredje kapittel, første og andre vers. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortenom ørkenen og kom til Guds berg Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammen ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Amen. Det jeg skal si litt om i kveld, det er menigheten. Og menigheten i forbindelse med forskjellige busker og trær i Bibelen. Vi kunne stanse ved menigheten som denne tornebusken og gått inn på forskjellige områder som tornebusken er spesiell fremfor alle andre trær og busker. Men i kveld skal vi se på forskjellige trær i Bibelen som menigheten er sammenlignet med. Og vi vet at Israel i det gamle testamentet og menigheten i det nye testamentet, det er jo paralleller. Og når vi kommer så langt at vi begynner å snakke litt om fikentre, så vet vi det at sånn bokstavelig sett så er det et bilde på Israel, men samtidig også et bilde på Guds menighet. Så vi kjører litt parallell her i kveld på åndelige bildespråk. Det er veldig mange mennesker som lurer på det at Bibelen er så full av bilder. Og det synes jeg er veldig interessant. For disse bildene her er åndelige bilder som er gitt oss ved guddommelig åpenbaring, så at vi kan få nyte godt av det. Prise Gud, så vi slipper å være tørre og trege og triste mennesker, men vi kan leve på en guddommelig åpenbaring i Guds ord. Ja, hva er det for noe som er så spesielt med den der tornebusken du nevnte? Ja, det som er veldig spesielt er i første rekke at den er liten og uanselig. Ja, ja, men tornebusker liker ikke jeg, det er så mye spisser og pigger på dem. Ja, det er også et punkt. Og når vi skal sammenligne dette med Guds menighet, da, så kan det liksom ikke være en sånn en busk som passer inn i et hvert program og system. Det må være litt taggar på det. Det må være litt spisser på det. Som kanskje sårer litt av stolthet og, ja, det her er her. Men får mennesker til å forstå at tornebusken, altså Guds menighet, det er noe som er lite og uanselig i verdens øyne, men som for ham er dyrebar. Og det finnes en kraft i menigheten som aldri, eller som gjør at vi aldri går til grunne. Denne prøvelsesilden som brant i tornebusken, den har jo brent for Israel i tusener av år. Og det er gjennom bortførelser til Egypt, gjennom bortførelse til Babylon, gjennom en spredning til alle nasjonene, gjennom den siste verdenskrigen og alt det som jødene fikk oppleve, tornebusken har brent. Det har vært en ild, en prøvelsens ild over Guds folk Israel. Men det er en hemmelighet med tornebusken. Den brenner aldri opp. Den brenner aldri opp. Og det var det som var dette vidunderlige synet som Moses fikk se. Ikke i første rekke ilden, men det var det at den aldri brant opp. Og Guds menighet er også noe som Gud har innsatt. Det er ikke noe som vi kan innsette. Jeg har blitt mye mer interessert nå den siste tiden i dette med hva som finnes i Guds menighet, og hva Guds menighet egentlig er. Og hvis vi forkynner hva Guds menighet er, så vil ting falle på plass, og så vil det som ikke stemmer falle av. Og det er mye bedre at det blir sånn. Mye bedre at det blir sånn. Ja, da kan det risikere at det blir få. Det får vi ta risken på. Vi får ta den. Det är viktigt för oss att vi håller oss efter Herrens ord. För det är det som håller oss i livet. Nej, jag tänkte på att tornebusken, den brant inte upp. Om det kunde vara perioder där det var vanskeligt, så blev det aldrig slut på den. Nej, den stod där. Halleluja. Och jag ska nämna den nästa här. Den läser vi om i Zakarias. Behöver inte slå upp. Jag ska bara nämna en speciell berättning, en speciell syn som Zakarias hade i det första kapitlet. Där står att han fick se hästar, röda, blacka hästar som kom och så hållt i stille bland myrteträna i dalbunden. Bland myrteträna, det är myrteträ, det blir väldigt lite snacka om. Som regel är det fikenträ. Väldigt sjeldent att det är tornebusken också. Och myrteträ, det blir nästan aldrig nämnt en gång. Men där hållt dessa rytterna stille bland myrteträna. Och det var också en ängel där som Zakarias spurte, vad gör du här? Varför är du här bland myrteträna i dalbunden? Jag ska säga dig, det var kommit till en dalbund för Israel. De hade varit bortfört i 70 år och de levde på bunden, mänskligt sett, de levde på bonn. Och de uppehållt sig, inte upp på fjälltopparna längre, men i dalbunden. Men de var som myrteträd, och jag måste säga att myrteträ, det har en väldigt fin egenskap. Det har en härlig utstråling. Och det har en härlig duft som det omger sig med. Och Guds menighet, om det inte har varit på Tabors höjde beständigt, om det har gått ned i dype dal, så har det aldrig mistat duften. Halleluja. För det är Kristi vällukt på ett värt sted som genom menigheten delas ut och kommer ut till folket. Och vi vet ju det att den som är frälst, han är en duft av liv till liv. Men en duft av död till död. Och jag tänkte på det som skedde där när jag fick se detta syne. Mannen och rytterna, de höll stille där bland myrteträna i dalbunden. Och så när Zakarias hade spurt, vad gör du här? Varför är det bland myrteträna? Varför har vi fått besök ifrån himlen här nere i dalbunden? Då svarar denne ängeln, vi är för att se efter att allt är stille och roligt på jorden. Det finns utsändningar från himlen ända. Selv om ikke vi kan se det med vår blotte øye, så finns de där. Halleluja. Tack och lov, det finns utsändningar från himlen som ser efter och följer med. Och de sändes ut ifrån Jesus. Vi kan inte kommandera änglar och krafter, men Herren, han sänder dem ut. Han sände sin ängel, prise Gud. Han öppnade fängslets dörrar. Han sände sin ängel och förkynte vägen de skulle gå. Han sände sin ängel och ledade dem ut av Egypten och till det land som flyter av mjölk och honning. Han har icke förändrat sig. Han sänder ända sin ängel. Och är du, vi upplever ju att menigheten, den står väl sprätt. Hvis vi ser på den universala menighet, så kan vi se det är en våldsam spredning av de Guds barn som står fast på sannheten. Det finns någon här, någon där, någon i enkla stuer med möter. Någon är kanske helt fullständigt ensam, har bara sig själv, som de vet, de kan, ja, som läser där och ber och vet ingen, varken nabo eller släktingar eller någon som de kan be till Gud samman med. Ensamma människor. Det är myrteträd i dalbunden, men ängeln kommer, halleluja. Beskeden kommer, det kommer en förlösning. Och du ska lägga märke till att när detta budskapet kom, att vi är på jorden för att se efter, då var det lika för tillbakevändelsen till Jerusalem. Halleluja. Det är lika för nu. Det är lika för. Det är lika för. Och det tror, som Tor Ivar sa här, det är Guds folk som har sannhetens hemper och kroker. De kommer till att samla sig till ett folk. Halleluja. I alla fall blir vi väldigt gott samla när skyen brister. Där ryckes vi skyer upp i luften för att möta Herren. Det kan vara adsprätt i dessa dagar, men bland myrteträna finns det ett himmelbud. Halleluja. Vi är där för oss efter att jorden är stille och rolig. För du vet, när jorden begynner att beva, när klipper begynner att skälva, då löftes bruden hem. Halleluja. Tack och lov. Prise Gud. Hvis vi läser i Matteus, så står en del lignelser där om en annan busk. Det står om sennepsträ.
Och det är en väldigt intressant berättning egentligen. För det står nämligen som ett att Guds rike är likt ett sennepsfrö som blev plantet i jorden. Och så står att detta sennepskornet det blev till ett träd som blev större än alla andra träd. Och här är något som inte stämmer. Det stämmer absolut inte, för sennepsbusken är en liten busk. Men här står det att det blev större än något annat träd. Då måste vi börja kika efter och lura på vad är detta för något. Och vi kan med en gång se att det var en unaturlig växt. En unaturlig växt. Och vi vet att i dagarna som vi upplever, så upplever vi mycket, både av konferenser och allt möjligt, där det är på programmet. Både kyrkeväxt och vad det är för något allt samman. Och de försöker att mänsklig väg och få menigheten till att växa och gro. Det blir en unaturlig växt. För det blir ingen växt med den inre drivkraften. Det blir av mänskliga spekulationer, mänskliga påfund. Det blir satt upp kor, orkester, dramagrupper och vad det är för något allt samman. Och nu kommer snart nisser och dvärger in när det börjar att närma sig jul. Ja, det är sant det. Och det kallas Guds menighet. Det har ingenting med Guds menighet att göra. Det är ett trä som växer en unaturlig växt. Men så står det också att när det växte upp och blev till ett stort trä, så stod det att himlens fugler begynte att bygga rede i det. Och det är ett bild på ons krafter, ons makter som begynner att bygga rede i det som de säger är Guds menighet. Och vi må väl se det. Att istället för att menigheten skulle gå ut till världen och vinna världen, så har världen gått in i menigheten och vunnit menigheten. Det har kommit åndsmakter och krafter som har ödelagt fullständigt det som Gud kallade sin menighet. La mig inte säga fullständigt, för tornebusken bränner men slutar aldrig att existera. Nej, det gör inte det. Om något var ska du preka sån, så skönner vi ju att den stora massen har fel och den lilla flocken har rätt. Ja, då har du förstått rätt. Då har du förstått rätt. Nu syns jag du är grådig, syns jag ju. Men det är sant. Det är sant. Vi snackar väldigt ofta när det gäller pinsebevegelsen, så snackar vi väldigt ofta om Barat. Men när Barat stod på Jungstadhjörnet här nere, kallade Jungstadhjörnet. Ja, det var det dessa mina bästa föräldrar fortalt om. När han stod där nere, hade brutt med kyrkesystemen och brutt med det som hade med det som inte stämte med Guds ord att göra, hade brutt med det. Och så står han fram på Jungstadhjörnet och så säger han: det synges i kyrkor och i bedhus, hvor salig är den lille flock som Jesus kännes vid. Men då säger bara att här står den lilla flocken som Jesus kännes vid. Det var åtta själer. Ja. Det var inte den stora massen. Och jag tror inte Gud alltid har behag i de stora massorna. Han har behag i att vi samlas på rätt grundlag. Det står där hvor två och tre är samlat. Varför han begränsade det så väldigt? Han har säkert regnat med att det kunde bli få en gång emellan. Men han har aldrig beregnat och bygga på kvantitet. Nej. Men han har beregnat att bygga på kvalitet. Han har aldrig tänkt att bygga på massor. Men han har tänkt att bygga på ett fundament och ett grundlag som han själv har lagt ner i menigheten. Och det är sannheten, stötte och grundvall. Halleluja. Du ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra dig. Prise Gud. Ja, det är härligt. Ja, det sannheten, säger du, den kan sticka hårt. Det kan göra. Och du kan få fölen här ikväll så du nästan blir sinna också. Men du får värdera detta lite, om det är så riktigt att bli sinna. Det är mycket bättre att låta sannheten gå in, för den klöver något i ditt och mitt inre. Det går in och så dömer det hjärtets tankar och råd. För vi kan ha tankar, vi kan ha lagt upp råd om vissa vägar som vi har tänkt att gå, som kanske kunde vara härliga och saliga. Men så kommer detta in, så klöver den och dömer hjärtets tankar och råd. Prise Gud. Jag tror det är väldigt viktigt att vi ser att också sennepsträ är något av det som vi kan se i den andliga världen idag när det gäller Guds menighet. Allt kallar sig snart Guds menighet. Du kan läsa 70-80 annonser i Fredrikstad Blad. Allt är Guds menighet. Men det är inte det. Det är inte det. Guds menighet är det som är byggt på apostlarnas och profeternas grundval. Mens hjörnestenen är Jesus Kristus själv. Ja. Ja, ser du. Vad är då menigheten? Är väckelsecentrum menighet? Menigheten är de som är byggt på apostlarnas och profeternas grundval. Ja. Här kan det sitta människor som inte bygger på rätt grundval. Och då är du inte menigheten. Uansett om du har gått här i många år, bygger du på fel grundlag, så står du utanför. Menigheten, det är en Guds institution. Det är inte något vi har bestämt och beslutat, men det är de som har fått sitt namn skrivet i livets bok hos Lamme. Halleluja! Tack och lov. Därför så är det han som skiljer här, och det är han som sätter lyset på, och så önskar han att vi ska komma in och få hämpene skickligt in i dessa krokarna, så att sannheten binder teppene samman och det blir ett skickligt tak över tabernaklet. Halleluja. Tack och lov, kära Jesus. Ja, det är härligt det. Det ser inte så fint ut, säger du. Nej, jag gjorde inte tabernaklet heller. Gud har alltid ordnat det sån att överallt härligt ligger ett täcke. Ja. Han har alltid ordnat det sån att inni där ligger härligheten. Men utanför där är det svårt lite att se på i människors ögon. Det innerste av de fyra däcken i tabernaklet, det var härligt utbroderat med keruber och massa olika färger. Och inne där var det både guld och sölv, och det var en härlighet som de som stod utanför inte kunde se. Ja, men det var väl ett svårt fint lokal väl. Ja, det var stort, men inte så väldigt stort heller. Fint? Jo, det var värdefullt. Men värdierna var skjult på insidan. Idag är det nästan så att när menigheten ska liksom visa vem de är, så ska de visa alla dessa värdierna på utsidan. Det är rent som den katolska världen. Jag har varit nere i Roma där och så fyllt med katolikerna när jag har visat fram kyrkorna sina. De visar fram allt guld. 2 ton med guld i ett kyrketak. Kan du huska vad Peter sa? Sölv och guld har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. Guds härlighet, den är skjult på insidan. På utsidan så vilar inte härligheten på samma måte. Där är en dårskap. Och över tabernaklet var det ett träcke av takarskinn. Det är ett skinn som de brukte till att laga sko med. Nu för dig med skobutiken. Ja, de lavde sko av takarskinn. Och detta skinn här var stärkt och det tårte både törke och fuktighet. Det var starka saker att däcka över tabernaklet med. Och sånt tror jag Gud har ordnat det. Att den dårskapen som han har däckat över menigheten med, den har gjort det sån att de vise, de förståndige, de som attrår det sanseliga och mänskliga, de håller sig ute. Ja. Men de som inte har något att tappa, de går in. Ja. För att komma in till den härligheten här, så måste du slippa allt. All egen prestige och allt, hela bakgrunden, du må glömma det. Och så måste du säga till Jesus, idag vill jag in i detta tabernakle. In i denna härligheten, prisa Gud. Och så vill jag uppleva och se från insidan. Det är mycket bättre. När du kommer från utsidan, för exempel, och hör någon priser Jesus och säger tack och lov och talar med tungor och kommer från utsidan, så ser du bara detta takarskinne. Enkla, enfoldiga människor. Jag har hört om dem förr också. De är enfoldiga, de är nog inte så lärde dem där. Du ska bara veta. Vi skönner lite av vart vi. Ja, men de har i vart fall inte sittit på skolepulten de där och studerat jordens tillblivelse. Nej, det släpper vi att studera. Vi skönner det. Är du så svär? Ja, visst. Skönner du hvordan världen har blivit till? Ja, det står det. Ved tro skönner vi att världen har blivit till ved Guds ord. Så vi skönner grunden mycket mer vi än de som visar och de som säger att de har så stor kunskap. Bara det att visdomen och kunskapen ligger på ett annat plan. Ett annat nivå. Och så ska du veta det att Guds dårskap, det är alltså, hvis du skulle regna oss som dårer allesammen då, så har vi i alla fall fått tak i Guds dårskap. Men så står det något fint i Bibeln om den. Den står att den är visare än människans visdom. Så ligger ett hack över likväl. Ja, det är salig. Det är underbart. Och jag måste säga att det är om att göra att inte vi bygger menigheten på den måten att det blir ett stort sennepsträ som är unaturlig i sin växt, men att växten kommer från insidan. Att det blir en dynamisk sprängkraft inne i ditt och mitt hjärta som gör att vi fungerar. Halleluja, då växer det till sin fulla växt, sin naturliga växt. Och så är det inte all slags fuglar som bygger rede heller. Nej, då blir det klart bara för en helig ånd. För duen som kommer ner, du är inte intresserad i all slags trär och buskar och blad, vet du. Det känner du igen från första Mosebok 6. Men vi ska nämna ett träd till, och det är detta fikenträ. Och det står väldigt ofta om fikenträ, och det är ju som regel ett tegn då på Israel som ska vända tillbaka. Men det är en berättning om fikenträ som står i Lukas 13, och det var en som hade ett fikenträ i vingården. Och så kommer han och så ser till detta fikenträ, och det blev liksom inte någon grej på det. Och så vannade han då, gödslade och ställade med detta trä. Så kom han tillbaka år efter, men det var lika bedrövligt. Och han fortsatte att ställa med detta trä. Och det gjorde han andra år och tredje år. Och när tre år var gått så kom han tillbaka, och så hade det inte blivit någon grej på ända. Det här är ju först och främst ett bilde på då Jesus kom till sina egna. Han var där i tre år. De tog inte emot ham. De gjorde inte det. Men när tre år var gått så säger alltså denne vingårdsherren: nu vill jag hogga detta fikenträ ned. Nu vill jag ödelägga det. Men så kom det en och bad om nåde. Skär det inte ned. Låt det få stå ända ett år. Halleluja. En förlängd nådetid. Och Israel fick en förlängd nådetid. Det var över treårsperioden. Det var en förlängd nådetid på nästan ett halvt år till. De fick för Jesus blev spikrad upp till Golgata. Och till och med när onden fallt på pinsevästens dag, så löd det första budskapet till jödene: omvänd er och en vär av er sig döpe på Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, så ska ni få den helige ånds gave. Halleluja. De fick anledning, prise Gud. Fikenträ fick anledning, kära Gud. Det är ju väldigt viktigt att vi också ser den tiden vi lever i idag som en förlängd nådetid. Jag kan huska i 67, då stod vi i några möter uppe på Elverum, den sommaren som Israel fick igen landet sitt. En del, mycket delar av landet sitt i 67. Först var det 48, men så kom krigen i 67. Och så fick de igen, du inte närma sig Jerusalem. Och jag kan huska jag stod på det ena mötet där det var massa folk i tältet, och de var väldigt intresserade i det som skedde i Israel. Och jag hade lovat att jag skulle ta upp det i nästa möte. Och så säger jag i det mötet att jag kan inte se något annat. Jag hade läst Bibeln och tänkt att här med ha skriftsteder för det jag säger. Och jag sa, jag kan inte se något annat nu än att det enaste som håller igen för dagen kommer där vi kan ryckas bort, det är att Jerusalem kommer på judiska händer. Det var en som spratt upp nere i tältet och så sa han, jag hörte de nyheterna nu. Jag hörte de nyheterna nu. De har fått Jerusalem. De har fått Jerusalem. Ja. Då kände jag i mitt hjärta sommaren är när. Ja. När du ser, halleluja, fikenträ, att det kommer saft i dess grenar, då ska du veta att sommaren är när. Och jag måste säga det att jag känner att vi lever på övertid. Jag känner att Jesus för längst kunde varit här. Men jag tror det har en profetisk betydning också, på grund av att du kan gå tillbaka till budskapet i Matteus 25 om disse jomfruerna som sovnat då brudgummen gav sig tid. Tiden var inne då brudgummen skulle varit där, men han dröjde och han dröjde. Då sovnat de. Det blir visst inte sån likväl. Det är kanske så att vi ska igenom hela den stora trängsel. Nästan halva kristenheten och tror på den. Och sover. Med ett löde ett rop. Se brudgummen kommer. Gå ham i möte. Halleluja. Se brudgummen kommer. Gå ham i möte. Åh kära Jesus, det kan ske ikväll. Det kan ske ikväll. Vi lägger planer för framtiden. Men Jesus han kommer i den tid du icke anar det. Fiken tre står i blommor. Vår förlösningstime kommer. Vi vill lytta efter lyden av hans trinn. Denna sången har blivit skrevet länge för 48 då de kom och fick igen landet sitt. Profeter såg det som skulle komma. Kära Gud, de som var fött in i väckelse i Guds menighet, de såg det de gamla profeterna hade sagt och de skrev sånger om det. Vi upplever det. Halleluja. Är det vanskligt att tro? Nej, det är enkelt att tro. Skriften har du här. Halleluja. Tack och lov. Om du ser nyheter och ser aviser, så ser du att det stämmer med skrifterna. Dagen är när. Och Jesus, han kan komma när som helst. Fikenträet, det står i blommor, kära Gud. Men en dag så står det, vet, om Jesus. Han gick förbi ett fikenträ. Och så gick han bort för han tänkte han skulle få något att spisa. Och så går han bort, men det var inte fikentid, står det. Det var inte tid för det. Men allikevel gick han bort och så fant han ingen fikner. Och så förbannet han detta fikenträ och så står det vissna från roten av. Dagen efter gick förbi så såg de vad som har skett. I första gången som jag läste den berättningen så syns jag Gud var väldigt orättfärdig. För det var ju inte fikentid. Och så går han bort och väntar något på en tid då det inte skulle vara något. Och när han inte ser något där så förbannar han hela verksamheten. Och säger att det där är där måste bli slut på. Och så vissnar det från rot av törka bort, blir ingenting. Jag gick länge och lurte på det där. Så orättfärdig Gud. Men jag vet ju att Gud inte är orättfärdig. Så jag tänkte, här må det ligga ting som inte jag förstår. Så det är väl jag som är lite begränsad. Det kanske lönar sig att tänka så någon gånger. Ja. För Guds ord, det är ju fullkomment och vi kan ju inte börja pirka bort i det och säga att här må vara något fel. Det är nog helst med oss som, det, som begränsningen ligger. Så en dag så läste jag om fikenträ och så stod det att när fikenträ skulle få frukt så kom bladen och frukten samtidigt. Och kanske det var där tänkte jag, då må jag läsa en gång till. Då står det att det var blader på tre, men det växte ingen fikner. Och då hjälpte det om inte det var fikentid, då krävde Jesus att så sant bekännelsen är där, så ska frukten vara där. Jaha. Så sant bladen är där, så ska fiknerna vara där. Och jag tror Gud, han söker i sin menighet idag, och han ser inte bara efter blad, han ser efter frukt. Han ser inte bara efter ett höjt vittnesbörd, men han ser efter livet ditt, efter hur du behandlar det Gud har gett dig och hur du fungerar i Guds rike. Han vill inte bara ha din muns bekännelse, men han vill ha din praxis. Halleluja. När det är blader på träet så ska det vara fikner på det också. Och det var det Jesus var klar över. Och när han såg att det var bara blader och ingen frukt, så falt det en förbannelse över det. Och det vill också ske med församlingar och med enkelt människor som kun lever på att de vidner, men aldrig upplever Kristus genom sitt liv. Aldrig lever Kristus ut ibland folket, så vill det falla en förbannelse över det hela. Det vill vissna bort från roterna. Ja, kära Gud. Det är viktigt att menigheten har både bekännelse och frukt. Ja, du snackar väl till dem längre i gatan, Oddvar? Nej, då hade jag varit där och prekat. Vi prekar till dem som är här. Det är klart. De andra hör det inte. Men du hör att har du en bekännelse så ska du äga frukten. Ja, det manglar nog mycket på det. Det går an att bli bett för. Du kan komma fram ikväll och bli bett för. Säg, kära Jesus, låt det inte bara vara min muns bekännelse, men låt också livet få vittna om dig. Halleluja, låt det inte bara vara på möte, men låt det vara i vardagslivet också. När jag omgås människor på arbetsplatsen, i hemmet mitt, var som helst, låt det fungera, Jesus. Tack och lov. Jag är glad vi har ett par tre trär igen. Men nu må det väl gå undan för nu. Jag har hållit på 3 kvarter så nu har jag brukt upp kvota. Men jag ska i alla fall ha med mig 2-3 trär till. Och jag må ta med det här med oljeträ. Oljeträ, det är ju ett härligt trä. Och det är också ett bilde på Guds menighet. Och det betyder det handlar om menighetens andliga liv. Vi vet att olja är ett bilde på den helige ande, så det är väldigt gott att så tänka på det, att det är det andliga livet. Och du vet att det andliga livet, det var först tilltänkt judarna då. Det var ju de som var det sanna oljeträ. Men så förkastade de Jesus. Och så skedde det något, då blev vi som var hedningar, vi blev sanka från någon vilde oljeträd. Kära Gud. Så kom Herren med några kvistar från alla kanter, från alla världens land. Och så tog han dessa kvistarna och så podade han dem in i det äkta oljeträ. Och så bynte den samma safta att flyta. Det är härligt. Och så gick evangeliet ut, inte bara till judarna men också till hedningarna. Så budskapet i det gamla evangeliet var inte bara för judar längre, men också till hedningar. Och du kan ju läsa om detta. Paulus, han undrar sig ju väldigt över det där. När han skriver om det i sina brev, om detta oljeträ, eller Rombrev 11 är väl. Där står det mycket om det. Och så kommer han med den konklusionen att det var härligt att Israel förkastade och att vi som hedningar kunde komma in i detta oljeträ och få del i denna safta. Men så plötsligt så börjar han att tänka på det, att vi ska ju inte rosa oss heller, för att där har nåd allt samman. Så vi kommer ju aldrig dit än att vi kan rosa oss av något. Gud har lagt ordet sitt på det planet där. Att vi aldrig kan nå upp. Du kan ha många trinn liksom för att gå upp helligheten stige. Men den kan du i grund inte gå alene. Det är Herren som helliger. Och det är han som leder dig trinn för trinn in i detta underbara liv. Halleluja! Tack och lov! Och så vi kan inte rosa oss. Vi är poda in i ett oljeträ. Och vi är det enaste vi må passa på, det är att vi har sugeevne i oss. För har vi inte sugeevne, så kan vi inte få trukket till oss noa den saften som finns i oljeträet. Ja, tack och lov. Men har vi sugeevnen i möte också? Ja, kära Jesus, då får du tak i nå. Halleluja. Ja, så du, jag är så ung i gemen ända. Jag är liksom inte tränad med det här, hvordan jag ska få tak i nå. Jag ska säga det nu, ett nyfött barn är fött med sugeevne. Ja, det är det. Halleluja! Det längtar efter den andliga, uförfalskade mjölken. Det är det de nyfödda i Guds menighet längtar efter. Den andliga, uförfalskade mjölken. Och väldigt ofta så ser vi oss att det är nyfrälste som sur bäst. Ja. De trycker till sig av det som himlen har att ge. Ja, de kan ha suga de gamla också, men det är liksom... De syns det går lite över strecken så. Ja. Jo, jag tar med något då. Det är liksom... Akkurat det där, den delen av mötet, den likte jag. Men den andra, den tar jag inte. Och så blir det sån väldigt värderingsämne, men du vet, den här är lille, den har inte den väldiga värderingsämnen, den bara klamrar fast efter en annan som man kan sy på. Ja. Och nu är det om att göra för oss att vi inte driver med narresmoker, men att vi får folket att suga den andliga, uförfalskade mjölken. Att vi ger dem en näring som de kan växa av. Kära Gud, det är väldigt viktigt. Så vi är poda in i det äkta oljeträ. Och Paulus, han säger att ja, det må icke rosa det. Dere som är hedningar må icke rosa dere mot judarna. För det var till judarna evangeliet först kom. Men så står det mot slutten där att till slut så ska jöd och hedning suga den samma näring och växa till ett heligt tempel. Och så då ser Paulus så fint på det, så han avslutar hela kapitlet med å dypa nåde hos dig. Och dypa visdom hos dig. Detta går långt över vår förstånd. Ja, det är klart. Guds förstånd är mycket, mycket högre. Och när vi får en liten smak på det där, så säger vi att det är dypa visdom. Halleluja. Det var den måten han kunde samla både jöd och hedning till ett på. I Kristus. Ja. Har flera trär ändå, Oddvar. Jag har ett par buskar till. Det är ett vinträ. Menigheten skulle vara som ett vinträ. Ja. Jag är vinträ, sa Jesus. Det är grenarna. Här är snack om menigheten. Och visst du vet hur ett vinträ ser ut, så är det som inte det en stamme och så kommer en massa grenar ut. Kommer alla grenarna kommer ut från rota. En märklig buske egentligen. Men jeg synes det er noe veldig fint med dette vintreet. Det inntar områder. Det har en evne til å spre seg. Og da må jeg nesten, jeg har ikke lest så veldig mye nå i kveld vel, men jeg må ta med det som står i salme 80. Der taler den salma her om, Gud taler om Israel som et sånt et vintre. Og som jeg sier, Israel, der er vår parallell som menighet. Og der står det i det 9. verset. Et vintre tok du opp fra Egypt. Jaha. Vi var i verden, det var Egypt. Et vintre tok du opp fra Egypt. Du drev ut hedningefolk og planta det. Du planta dette her. Det er du som har planta menigheten. Du har drevet oss ut ifra Egypt. Og du har fjernet hedningefolkene. Og du har planta vintre der. Halleluja. Takk og lov, så i kveld er du planta. Du har planta. Ja. Så står det, du rydda grunnen for det. Og det festa rot og fylte landet. Ja, det er jo det jo. Du må feste rot, vet du. Du må ikke ligge bare sånne løs jord, og så plutselig så skjer et eller annet, så raser hele busken. Du må feste rot og fylle landet. Fjell ble skjult av det skygge, og Guds sedrer av det grener. Det strakte ut sine grener til havet, og sine skudd mot elven. Her er det tale om Israel, hvordan det skyter ut og tar landet sitt i eie. Men på samme måte er vi som Guds folk et vintre som skyter opp, som tar røttene ned for å få næring, men samtidig sprer vi ut våre grener og inntar de åndelige områder som Herren vil vi skal ha. Halleluja! Hvilke områder? Du kan bli født på ny. Du kan bli døpt i vann. Du kan bli døpt med den hellige ånd og ild. Du kan bli helbredet fra sykdom. Du kan oppleve rettferdiggjørelsens under i ditt liv. Du kan oppleve helliggjørelse ved den hellige ånd som inntar deg helt og begynner å bearbeide deg og føre deg inn i et land. Du strekker ut dine grener. Du inntar landet. Halleluja. Takk og lov. Ja, det er herlig. Halleluja. Kjære Jesus. I Matteus 9 så står det noe om frukten på vintreet. Ja, vi må ha med oss det. Vi er nødt til det. Matteus 9. Skal heller preke kortere i morgen. Der står det. 17. verset. Heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, så vinen spilles, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin fyller en i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Det er veldig viktig at frukten ifra vintreet, frukten som bæres i Guds menighet, blir bevart. Og jeg må jo si det at vintreets frukt, det er jo glede. Ja. Druene, vinen, det er et bilde i Guds ord på glede. Derfor så har ikke vi sånne gleder som verden har, og vi drikker ikke av denne verdens vin, men vi blir fylt av ånden. Og vi taler til hverandre med åndelige viser, med lovsanger, takk og lov. Og vi synger og vi leker yndig for Herren i våre hjerter. Ja, det er salig det. Ja, går han å ha en sånn en gudstjeneste? Synes ikke det er så høytidlig her i kveld, Oddvar? Nei, det er kanskje ikke så høytidlig, men Jesus er her. Og han gir deg noe hvis du bare er åpen. Og her står at det går an å få tak i ny vin. Den nye vinen, det er den som Jesus har tilveiebrakt. Ja, når jeg taler om her. Og når du skal ha tak i denne nye vinen, da kan nok hende du kan sitte der med en gammel skinnsekk og tenke deg at jeg får ta en liten skvalp av denne nye vinen og se hvordan det fungerer. Men hvis du får den i en gammel skinnsekk, så vil den gamle skinnsekken sprekke. Fordi at den nye vinen har sprengkraft i seg. Den må utvide seg. Den går med en prosess i seg, som den er ikke ferdig. Den gjør seg ferdig når den blir plassert i sekken. Ja. Og det er når den himmelske vinen tar bolig i deg, at den begynner å gjøre sin gjerning. Da begynner den å utvide seg. Kjære Gud, ja, det er helt sikkert. Jeg kan huske i begynnelsen av en eller annen retning som kom her i landet, uten å slå ned for mye nå, så får jeg bare si det sånn. Så var det en som sto frem. Og han sa det at jeg er veldig glad at den nye vinen også kan komme i de gamle sekkene, sa han. Og jeg er klar over at de gamle sekkene kan ryke stykker, men vi har prøvd å bløte dem opp først, sa han. Nei, kjære Gud. Det blir sånn kunstig. Få deg en ny sekk. Noe som rommer vinen. Si til Jesus, utvid mitt hjerte, Herre. Halleluja. Gi meg mulighet til å innta den kraften som finnes i den nye vinen. Og du har vel sikkert kjent i møte når den kraften har slått til. Den har liksom, først har det kommet inn i hjertet ditt. Og det har blitt mer og mer fylt opp. Og den som er mest lealøs er først i været. Og den som er minst lealøs, altså de som er liksom litt vanskelig for å gi uttrykk for noe i møtene, de kommer etterpå. Og så sier de det, jeg kjente det var så vidt ikke jeg rakte hånda opp. Det var så vidt jeg greite å holde henne nede. Ja, du greite det i hvert fall. Ja, men du skjønner at hovedsaken er ikke å greie å holde den handa nede. Og hovedsaken er heller ikke hvor mange hender du løfter opp. Men hovedsaken er at denne vinen og gleden som Jesus vil gi deg, gjør en gjerning i ditt hjerte. Så du kan gå fra møten og si, det er godt å være frelst. Det er deilig å ha det godt med Jesus. Det er godt å vite at jeg er rede for å nå himmelen. Ikke for mine egne gjerningers skyld. Ikke for mine anstrengelsers skyld. Men av hans nåde. Og alle disse trærne her, det er jo bare snakk om å suge inn av næring. Og å spise av frukten. Halleluja. Ja, det er underbart. Og det er herlig. Så vi skal ikke si noe mer om vintre heller. Jeg skal bare nevne helt til slutt her. At det finnes et tre som menigheten også er sammenlignet med. Og det er sedertreet. Sedertreet som vokser på Libanon. Og i første kongebok så står det litt om det sedertreet. For at ikke det skal ta så lang tid, bare siterer jeg det. Det var jo når de skulle bygge Libanon skoghuset. Når de skulle bygge dette herlige huset. Det er et forbilde på det tempel og den herlighet som er i himmelen. Når dette skulle bygges i det gamle testamentet, da skulle det hentes tømmer fra Libanon. Og jeg skal si deg, Guds bolig, kjære Jesus, det nye Jerusalem, det er som en brud som er prydet for sin brudgom. Delene av det nye Jerusalem er hentet fra Libanons skoghuset. Det er hentet fra jorden. Det er mennesker som har tatt imot Jesus, blitt forløst ved lammets blod. Og jeg synes det er herlig når vi leser om det. Når Salomo skulle bygge dette huset, så gir han beskjed til tømmerhoggerne. Dere får dra opp til Libanons skogene, og så får dere felle Libanons trær. Halleluja. Halleluja. Da felte han meg. Det kom en tømmerhogger en dag og felte meg. Han kom med en skarp øks og forkynte evangeliet. Og så falt denne bjelken ned. Kjære Gud. Jeg ble kuttet av fra røttene jeg hadde i verden. Å, du venn, her er mye fint. Mer enn vi kan få med oss her nå, tror jeg. Et eller annet sted i første kongebok finner du det. Nå huser jeg ikke hvor. Men det står faktisk videre der at når det var felt, og dette treet lå der på bakken, så står det, da begynte de å dra disse tømmerstokkene sammen. For de forsto det kunne ikke bli noe greie på at en stokk lå der og en annen stokk lå der. Her måtte de på en eller annen måte komme sammen. Og så står det, vet du, da tok de og bunta dem sammen. Ja. Det er menigheten. Bunta sammen. Men dette kan ikke vi gjøre. Nei. Vet du hvordan de blir bunta sammen og hvordan de holdt seg sammen? De ble fløta på elva. Det gikk i vannet med dem. Ja, de måtte i vannet. De måtte bli døpt. De måtte ned i vannet, og der ble de bundet sammen i flåter. Så menigheten, det er et folk som har gått gjennom vannet. Som har blodet på sine dørstolper, og som har gått over havet. Halleluja! Og er over på den andre siden. Dette er Guds menighet. Og så står det, så ble disse tømmerflåtene, de ble fløta helt ned til en liten by som heter Joppe. Ja. Og da ble det sendt et brev til Salomo. Han er mer enn Salomo. Tømmerflåtene er på vei. Vi har felt trærne. Vi har båret dem til floden. Strømmen finnes der. De er på vei til Joppe. Och nå Salomo, när de kommer fram så hämtar du själv flåten. Då hämtar du tömmerstockarna, prise Gud. Snart är vi framme, bror och syster. Snart hämtar han tömmerstockarna. Snart hämtar han det som var huggt ut av världen, det som ingenting var i människors ögne. Han hämtar igen. Vi är äkta byggmaterial. Det är sederstolpen, vet du, är det bästa byggmaterial du kan få egentligen. Så ikväll så har vi sett på både det dåligaste och det bästa. Vi har begynt med tornebusken och vi slutar med sederplankarna. Ja, kära Gud, det går uppover. Ja då, icke i oss själv, men i Herrens kraft så vinner vi mer än seger. Halleluja. Jag vill styrka dig. Jag vill bevara dig. Jag vill komma till dig och jag vill utsträcka min hand till under i ditt liv. Höjder. Det är jag som ska leda dig och föra dig. Detta är icke människors verk, och det är ingen människa som kan bygga detta, men jag, Herren, bygger det. Vid min ånd bygger jag det. Jag föjer det samman till ett heligt tempel i mig, och utifrån detta tempel skuer det min härlighet. Jag säger Herren, jag vill komma. Genom bokrullen ska du finna underfulla ting i min lov. Och du ska finna skatter som är skjult på lönnliga städer. Du ska söka efter mig och finna mig. Du ska höra min röst säga, detta är vägen. Vandra på den. Vär icke en stridig, men följ mig, säger Herren. Gå på mina vägar och upplev förlösningen. Upplev glädjen i ditt hjärta. Upplev tacknämligheten till det verk som jag har gjort. Ett fullbrakt verk för din ånd, för din själ, för ditt legeme. Jag kommer snart. Jag har lön med mig för att ge en värjan eftersom hans gärningar har varit. Icke lovens gärningar, men troens gärningar. De som har gjort i tillit till mig och det ord jag sände till eder. Löft därför heliga händer. Tillbe mig, säger Herren, som din frälser och förlöser. Den som kommer med skyarna. Se, jag kommer meget snart. Amen. Tack och lov, kära Jesus. Halleluja. Tack och lov Jesus, vi prisar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Herre. Halleluja, tack att du är god Jesus. Tack att du är god Herre. Tack Jesus att du vill möta någon ikväll Jesus, som sitter i salen här Jesus. Tack att du kommer med tillbud Herre. Tack att du kommer med tillbud nå Jesus, till människor som önskar att invisa sitt liv för dig. Var villig till att vara som en tornebusk i denna världen, men likväl är jag egenskap av att vara en seder i ditt hus. Tack Jesus, vi priser ditt underfulla namn. Vi tackar dig Jesus att du håller ettermöte med oss nu Jesus. Låt det bli ett ettermöte där folket inviger sig till dig Jesus. Och vi lever för ditt åsyn, vandrar för ditt åsyn. Att fikenträet får både blad och frukt på en gång. I Jesu namn, halleluja. Och låt oss vara som detta oljeträ som suger fedmen och saften, halleluja, som du önskar att ge. I Jesu namn, halleluja. Tack och lov, Jesus.